hade kommit hit. Så det var både positivt och härligt. Och det känns underbart.
Amen.
Tack och lov. Jag tittade lite grann som hastigast på tv i morse på kanal 4. Där de diskuterade Jesus. Det är ju alltid så vid påsken. Jag tror att jag tar loss den här. Kan man göra det?
Ja.
Sådär. Det är ju så. Vid påsken då blir människor lite extra intresserade av Jesus. Så här. Där satt några experter lite snusförnuftigt och hade sina kommentarer och synpunkter på Jesus, vem han var och vad han hade åstadkommit och vad vi kunde tro och tänka om honom. Och man intervjuade en del människor på stan och så här också. Och det var ju väldigt olika uppfattningar om Jesus. En del menade att det var ju en förebild och kanske han var en profet och ja, någon sa lite kaxigt att jag tror inte att Jesus har existerat en gång. Det är så korkat så man tror inte det är sant en gång. Jag kan lika gärna säga att jag tror inte Karl XII har existerat en gång. Men det som slog mig det var det att det skrivs faktiskt idag, kommer ut 2 böcker om dagen om Jesus. Och det tyder ju ändå på ett otroligt intresse för Jesus. Vem var han, denne man? Det är som att Jesus, han lämnar på något sätt ingen oberörd. Utan vi måste, vare sig vi vill det eller inte, så är det som att vi måste ta ställning till Jesus. Och jag tänkte på ett litet ord i Apostlagärningarna, det 4:e kapitlet. Och ifrån den 10:e versen. Då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Jesu Kristi namn, tack vare honom. Som ni korsfäste och som Gud har uppväckt ifrån de döda. Så står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som ratades av er husbyggare. Men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingen annanstans ibland människor under himlen. Finns något annat namn som kan rädda oss?
Halleluja.
Halleluja. Vad är det som gör Jesus så unik? Ja, han utförde ju fantastiska mirakler. Men var det det som var det unika med Jesus? Var det att han predikade som ingen annan? Det var ju fantastiskt. Vilka skaror han samlade utan mikrofon eller andra hjälpmedel. Nej, det som gjorde Jesus unik, det var det Jesus påstod om sig själv. För att han påstod någonting som ingen annan har påstått om sig själv. Nämligen att han var Guds son. Om det påståendet inte skulle vara sant, ja, då finns det egentligen bara 2 alternativ. Antingen så ljög Jesus medvetet. Eller också ljög han omedvetet. Om Jesus skulle ha ljugit medvetet, då skulle han för det första varit en stor dåre. Eftersom det var just det påståendet som fick honom korsfäst. För det andra så skulle han ha varit en hycklare utav megastorlek. Visst. Men När vi jämför Jesu undervisning och det resultat som hans undervisning skapade, så ser vi att det är allt annat än en hycklare vi möter. Därför att överallt där Jesus har förkunnats, där har människors liv blivit förvandlade ifrån det sämre och till det bättre. Där har alkoholisten blivit nykter, där har tjuven blivit ärlig och där har den bunne blivit fri. Jesus åstadkom under de tre korta år han vandrade här på jorden och förkunnade sitt budskap mer utav positiv inverkan på världen än alla kloka filosofier och religioner tillsammans. Aldrig har någon sagt så lite som påverkat så många och som skapat sådana resultat som Jesu förkunnelse. Ja, det andra alternativet då. Ljög han omedvetet? Visste han inte vad han sa? Ja, i så fall så skulle han ha lidit utav en ganska kraftig personlighetsstörning. Schizofreni eller någonting i den stilen. Ja. Men när vi ser på Jesus så ser vi ett intellekt som är fullständigt briljant. Blixtrande, skarpt och rappt så svarar han på de frågor som människor i dagar och veckor hade tänkt ut för att snärja honom. Och till och med hans motståndare och fiender fick säga: aldrig har någon talat som den mannen talar. Halleluja. Ja, det skulle ha varit fullständigt omöjligt för Jesus att spela historiens renaste, finaste karaktär utan att någon gång avslöja sig för de människor som han dag och natt umgicks med under flera års tid. Ingen har levt som Jesus. Ingen har talat som Jesus. Ingen har påstått om sig själv det Jesus påstod om sig själv. Och den ryske författaren Dostojevskij, han säger så här om Jesus: att jag är övertygad om att det aldrig funnits någon mer sympatisk, mer kärleksfull och fullkomlig person än Jesus. Jag säger mig själv med avundsjuk kärlek att det finns inte bara någon som Jesus. Det kommer heller aldrig någonsin att finnas någon som han. Och en annan poet som heter Tennyson, han sa att hans karaktär var mer underbar än det största mirakel. Hans liv summerar allt det vi i våra bästa ögonblick önskade att vi vore. Inte ens hans fiender hade någonting att anklaga honom för. Jesus, han älskade och brydde sig om vanliga människor. Han intresserade sig och engagerade sig för de som hade misslyckats i livet. Han kände medlidande med det sjuka och svaga. Och hans budskap det var: kom till mig, ni alla som bär på tunga bördor, så ska jag ge er ro. Det står att när han såg på folkskararna hur det vore illa medfarna och uppgivna, lika som får utan någon herde, så ömkade han sig över dem. Hans hjärta rördes när han såg människors lidande, svårigheter och dilemman. På ett ställe så står det att alla som rörde vid honom blev botade. Överallt där Jesus kom, ja, där kom också en bit utav Guds rike. Det var som att Jesus, han revolutionerade sin samtid. Han vände upp och ner på invanda begrepp och Lyft upp kvinnan till samma nivå som mannen och barn som inte ansågs vara någonting värda mer än en börda. De lyfte han upp i famnen och välsignade. Han föll aldrig för frestelsen att inte ta vägen igenom Samarien och möta det bland folk som bodde där och som var föraktade och som människor såg ner på. Där stannade han och talade med människor. Därför att människor betydde någonting för Jesus. Han anklagades för att umgås med gatans folk och de misslyckade i samhället. Men Jesus, han var sån. Han kunde fira bröllop tillsammans med vanliga människor i det fattiga arbetarhemmet i Kana i Galileen, där man inte ens hade tillräckligt med pengar att köpa vin så det skulle räcka hela festen. Men han kunde också umgås med finansmän och politiker och rådsherrar i metropolen Jerusalem. Jesus, han gick sin väg rakt fram, opåverkad utav människors eventuella sympatier eller antipatier. Och han såg rakt in i människohjärtat. Han såg vad som rörde sig i människors innersta djup. Han kunde attackera de som hade satt sig själva på pedestal och menade sig ha kommit lite längre än vad andra hade gjort. Han hade en enorm dragningskraft på människor. När han kallade sina lärjungar så räckte det med två ord: följ mig. Och så lämnade de allt de hade för händer och följde honom. Jesus, han levde aldrig i självkoncentrationens trånga cirkel. I självmedömkans träsk. Där han bara tänkte på sig själv och sin egen situation och sina egna behov och sina egna svårigheter. Till och med när han hängde på korset så säger han: gråt inte över mig, utan över Jerusalem och er själva. Och det finns ingenting, skulle jag vilja säga, som är så hälsosamt välgörande för en människa som att se på Jesus och försöka efterlikna honom och efterleva honom. Jesus visste att människans största problem, det var det som fanns i henne och som kom ut ur henne. Han visste att självmedömkan och bitterhet är någonting som ödelägger och fördärvar människan. Han visste att egoismen och egenkärleken är någonting som påverkar oss negativt i allra högsta grad. Och därför så ville Jesus inte bara polera på ytan, utan han talade om en förvandling som gick på djupet. Nämligen att ta ut det hårda stenhjärtat och ge oss ett nytt och en ny ande. Halleluja! Ett nytt hjärta, ett nytt innehåll, en ny mening med livet. En ny anledning, en ny orsak att leva, helt enkelt. Nämligen att inte bara leva för oss själva och för våra egna önskningar och behov, men att börja leva för andra och för andra människors behov. Det Jesus sa var någonting som fångade alla, som inte lämnade någon oberörd. Han kunde tala i små synagogor som rymde kanske 30-40 personer. Han kunde tala i templet i Jerusalem. Och han kunde tala till 10 000 människor på sluttningen till Jordan. Och han talade så att det rörde vid de innersta strängarna i människors liv. Och han talade så att det han sa bet sig fast i människors inre på ett sådant sätt att man åratal efter kunde komma ihåg och citera det Jesus hade sagt. det var sannoliken inte bara några vackra tankar och formfulländade religiösa fraser, utan det var ord utav auktoritet, utav makt. Det var som en proklamation om att Guds rike igenom honom hade kommit till denna världen. Jesus, han gjorde inte bara anspråk på att ha svaren, men han gjorde anspråk på att vara svaret. Jag är vägen, sanningen och livet. Halleluja. Och ingen kommer till Fadern utom igenom mig. Sen kan man diskutera och åsikter och uppfattningar i det oändliga om vilken väg som är det rätta och vad man ska tro om Jesus. Men sanningen är den, du får aldrig uppleva himlen annat än genom Jesus. Nikodemus, en av medlemmarna i det judiska stora rådet, som var van att både bedöma människor och som hade inte bara läst skrifterna, men han kunde skriften utan till, ifrån första bladet och till det sista i Gamla testamentet. Han kommer till Jesus och han säger: Mästare, vi vet att du är ifrån Gud, ty ingen kan göra sådana tecken om inte Gud är med honom. Jesus, han lämnade som sagt var ingen oberörd. Antingen så var man för honom eller också var man emot honom. Antingen så ville man röja honom vid vägen eller också så lät man sig förvandlas av honom. Ja. Saulus, som ju också var otroligt hemma i skriften. Ifrån det att han var 7 år så hade han börjat lära sig Gamla testamentet utan till. Han hade gått i skola hos den ene läraren efter den andra innan han till slut med några få utvalda blev antagen hos Gamaliel, som var ansedd som en av de absolut främsta ibland de främsta. Och där hade han utbildat sig. Så Saulus, han var hemma i skriften. Och han hatade de kristna. Han hatade de kristna som han gjorde allt för att förfölja och ta livet utav.
Ja, tror vi. Ni hör mig ändå, va? Jag har en sån här inbyggd högtalare. Var det nu med sladden? Ja, vi försöker igen då.
Men kan du tänka dig att den man som andades hat och modlust emot de kristna, han blev i ett ögonblick så förvandlad så att inte ens 25 år utav lidande, förföljelse, tortyr, fångenskap och slutligen döden kunde skilja honom ifrån den mästare han mött på vägen till Damaskus. Och genom sina gedigna kunskaper i Gamla testamentet så visste Paulus, när den heliga ande började lysa över skrifterna, vad det var frågan om. Så han kunde också rent intellektuellt förstå att Jesus var den han sa sig vara. För att i Gamla testamentet så finns det inte mindre än 60 direkta profetior och förutsägelser om Jesus. Det finns cirka 240 indirekta profetier om Jesus. Men när profeterna förutsåg när han skulle födas, förutsåg var han skulle födas. Han skulle födas i Betlehem, en stad, eller man kan knappt kalla det stad, det var väl mindre än Viksjöfors tror jag på den tiden. Men där skulle Jesus födas. Profeterna talade om vilken släkt han skulle komma ifrån. Komma ifrån Davids hus och ifrån Juda släkt. Väldigt precis. Men inte nog med det, utan man förutsåg också att han skulle förrådas. Att han skulle förrådas av en vän. Och att summan han skulle förrådas för skulle vara 30 silverpenningar. Och när vi läser Davids 22 salme, som skrevs faktiskt 800 år innan korsfästelsen var ett känt dödsstraff, så skulle man kunna tro att David var ett åsyna vittne just till det som hände på Golgata. Man säger, man kan räkna alla benen i min kropp. Mina händer och fötter har det genomborrat. Och min tunga låder vid min gom. Det kunde inte vara någonting annat än korsfästelsen. Och detta är ändå bara en liten del utav alla de hundratals profetier och förutsägelser som stämmer exakt in på Jesus Kristus. Men inte bara det, att du inte behöver begå intellektuellt självmord för att förtrösta på Jesus Kristus som din personliga frälsare. Det starkaste vittnesbördet, det är det vi bär i våra hjärtan. Halleluja. För vi har själva sett, vad vi själva sett och hört, det vittnar vi om. Och där som Paulus säger, det var inga slukt uttänkta fabler vi kungjorde för er då vi förkunnade om vår Herre Jesu Kristi makt och tillkommelse, utan vi har själva skådat hans härlighet. Halleluja! Tack och lov! Och när jag tänker på mitt eget liv, var oändligt god Gud har varit emot mig, så fylls mitt hjärta utav en överflödande tacksamhet. När jag kom ut ifrån fängelset och mötte mina gamla kamrater, så sa de till mig: Ove, du var den sista vi trodde skulle bli frälst. Därför att i synden så hade jag varit den värsta. Men det som ingenting var, halleluja, det utvalde han. Tack och lov. Och jag kommer ihåg när jag skulle ha mitt första jobb. Jag fick en sopkvast i handen. Det var knappt jag klarade av det. Därför att hjärnan var söndermosad utav haschmissbruk och LSD och jag vet inte vad det. Och det var med nöd och näppe jag klarade av att sopa golvet där på fabriken. Men det är fantastiskt med Gud, att han ser det ingen annan ser. Ja. Människor som andra för länge sedan har förlorat hoppet för, de ser han ett hopp och en möjlighet i. Tack och lov. Jag brukar säga, om Gud kunde frälsa Ove, då tror jag honom om vad som helst. Då tror han kan frälsa dig också. Och så småningom så fick jag bli ungdomsledare i missionssamlingen i Mellerud. Och jag hade en god vän som hade en mormor som hade fått två stycken LP-skivor. Den ena, det var Donald i väckelsetältet i Edsbyn. Och det andra var från Borlänge. Och jag spelade de där skivorna och tänkte, ja, det måste ju finnas någonting mer än den kristendom jag har sett hittills. Och jag hade ju noll kunskap om några kyrkostrider och så här. Så jag skickade efter midnattsropet, kom jag ihåg, och delade ut i missionskyrkan där. Och så sjöng jag ur Sälaräng med scouterna. Och vände väl upp och ner på hela kyrkan. Men de var så snälla så ingen sa någonting, utan de lät mig hållas där bara. Och så kom jag upp till Lycksele och blev evangelist där också. Och missionskyrkan. Och sen så kom jag till Rengården och träffade Rangvi 75, och så började vi resa. Dagen efter bröllopet så hade vi vår första kampanj utanför Rengården. Och så har det hållit på. Jag blev pastor på Öckerö. Och sen så kände jag, gode Gud, jag vill börja resa igen. Men det var inte helt lätt att göra det. Så fick jag jobba. Jag fick jobb som butikschef på ett klädvaruhus. Jag kände, gode Gud, jag står inte ut här. Hemskt. Jag bad, gode Gud, du måste ha någonting mer för mig. Så kom jag 93 ner till Smålandskonferensen och satt jättelångt ner i tältet. Och plötsligt under mötet så pekar passen på mig och sa: kom fram. Han visste inte vem jag var en gång. Så började han att profetera och berättade jag och Angvi hade talat om under dagen. Och Gud sa han ska öppna ekonomiska möjligheter för dig och resa runt världen och predika evangelium. Och himlen ska öppnas för dig och du ska inte ha några problem med detta. Halleluja, jag tänkte gode Gud. Det är ju fantastiskt. Och så dröjde det ett halvår och så började dörrarna öppna sig. Och sen dess har jag inte tagit en enda krona någon gång när jag varit ute och predikat. Jag har rest över hela världen, Afrika och Sydamerika och Indien. Och nu för någon månad sedan så var jag med Donald i Indien igen och vi hade en fantastisk kampanj. Och jag ska säga dig att det är ingen som har gjort sånt intryck på mig som Jesus. Det är när jag sett Jesus öppna de blindas ögon, det dövas öron och reste lama upp som jag har fått mina liv, mitt livs höjdpunkter, tillfällen och möten som man aldrig glömmer. Ja. Kommer jag att vara med Donald också, han är ju här nu i Florida på ett möte. Och där satt en lam man i rullstol. Och plötsligt så hoppar mannen upp ur rullstolen och börjar springa fram och tillbaka i gången. Och jag kan tala om att folk, de hoppade upp på sina stolar och ropade och prisade Gud. Så jag trodde hela taket skulle lyftas där i den lilla kyrkan. Ja, det är fantastiskt vad Gud kan göra, visst? Så att... ska du bli frälst så är det inga småsaker du kommer till när du får möta Jesus. Och du vet det att du kan förtrösta på honom med tillförsikt. Och behöver inte vara orolig att du ska liksom komma in i någonting som du inte har kontroll över. Vet Jesus, han sa inte så här att ni ska blunda för sanningen. Nej. Vad sa han? Ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Amen. Är inte det härligt? Halleluja! Oh, du kan öppna din ögon för sanningen så ska sanningen sätta dig fri. Och det Jesus sa, det är lika relevant idag som för 2000 år sedan. Jesus, han är huvudtemat i hela Bibeln. Någon har sagt att han är Bibelns stjärna. Och han är Bibelns kärna. Amen. Från första Mosebok och till Uppenbarelseboken så uppenbarar varje bibelbok Jesus Kristus och pekar hän emot honom. Då Gud skapade världen genom sitt ord så var Jesus där som det talande, livgivande ordet. Han säger om sig själv att... jag är alfa och omega. Det vill säga den första bokstaven och den sista bokstaven. Tack. I Bibeln. Och alla bokstäver däremellan. Visst. Och vad bokstäverna är för alfabetet, det är Kristus för livet. Han är livets skapare. Han är livets innehåll. Och han är livets upprätthållare. Ja. Bibeln säger att han igenom sin makts ord bär allt. Hebreerbrevet 1 och 3. Ja. Det är i honom som vi lever, rör oss och är till. Allt sammans äger sitt bestånd i honom. Någon har sagt att han hade inga sädesfält och inga fiskevatten. Men ändå dukade han ett bord för 5000 personer. Och det blev bröd och fisk över. Han byggde inga kyrkor. Han skrev inga böcker. Han gav inte ut några cd-skivor. Men nu efter 2000 år så är han historiens centralgestalt kring vilka tidsåldrarnas händelser kretsar. Ja. Halleluja. Han är Guds trons diamant. Han är det smycke
inför vilket hela universum bara är en enda infattning. Och du, Johannes, ser honom på Patmos och ser han så underbart. Mitt ibland ljusstakarna såg jag en som liknade en människoson. Han var klädd i vit fotsid klädnad. Omkring bröstet hade han ett gyllene bälte. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, ja, så som snö. Hans ögon var så som eldslågor. Hans fötter var likt glänsande malm som har blivit glödgat i en ugn. Och hans röst var som bruset av stora vatten. Halleluja! Och en dag, du ska vi möta honom. Halleluja! Och du, när vi sitter där vid de dukade borden, tusentals mil långa, och ser på varandra, kanske en tår faller ner för kinden. Och så slås dörrarna upp och så kommer han in, vår mästare och herre som vi älskat och tjänat utav hela vårt hjärta. Och så går han upp längs borden och så säger han: gråt inte mer, det är färdigt nu, det är över. Väl gjort du gode och trogne tjänare, gå in i min faders härlighet. Halleluja. Och en dag ska vi se honom, han som är densamme igår, idag och till evig tid.